kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Bibelförklaringen ska vi få lyssna till ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och det här del 47. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här måndagar klockan 19 i närradion. Du kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida. Ja, den är inte riktigt färdig men den är fortfarande på värnamopastorat.se. Kan du gå in på och klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Så kan du lyssna till alla Håkan Sundlidens bibelförklaringar där. Men nu alltså då Värnamo kyrka och Håkan Sundliden och Romarbrevet del 47.
Tack Herre för att vi får tro att det genom din ledning som vi har samlats. Tack Herre för att du är den som kallar och upplyser och helgar. Nu ber vi att du ska verka genom ditt ord, genom ditt evangelium. Att du ska verka i vår gemenskap, att du ska verka i våra hjärtan. Tack att vi kan räkna med din närvaro. Vi överlåter den här stunden till dig. Amen. Amen. Nu så gjorde vi ju färdigt förra tisdagen. Definitivt färdigt så att säga, kapitel 11. Det är ju, jag ser att det är någon här som inte har varit med tidigare. Men vi brukar tala om fyra huvuddelar i Romarbrevet. Först är det de första fyra, fem kapitlen. Som handlar om, som ger en bakgrund kan man säga, som sätter in Romarbrevet i sitt sammanhang. Och så sätter in hela mänskligheten i sitt sammanhang, nämligen som skilda ifrån Gud. Och så kommer då, sluta i fjärde kapitlet med det förbund som Gud har ingått med Abraham och att man genom tron kan bli återupprättad. Och sen kommer i kapitel, den andra delen, kapitel, slutet på kapitel 5 och kapitel 6, 7, 8. Vad som händer när vi förs in i Jesus Kristus. Och det nya liv som vi har. De nya förutsättningar som vi har. Och det nya liv som vi har i honom. Och eftersom det här var skrivet till församlingen i Rom. Där det fanns en spänning mellan judekristna och hedna kristna. Eller åtminstone mellan judar och kristna. En spänning som höll på att dra isär Guds folk, så är Paulus väldigt mån om att hålla ihop det här. Och han då så tydligt i de två första huvuddelarna talat om rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus. Då uppstår ju frågan, ja, men vad händer med alla de judar som inte tror? Och då är det väldigt motiverat att skriva kapitel 9, 10 och 11. Den tredje huvuddelen som ju handlar om Israel och den utkårelsen där. Överhuvudtaget det som jag sa nu kastar ju ett ljus över Romarbrevet som inte var lika starkt tidigare. Därför tidigare har man lagt rätt så stor tonvikt just vid rättfärdiggörelsen genom tron. Och det är inte fel att säga att Romarbrevet handlar om rättfärdiggörelsen genom tron. Men vi har ju frågat efter vad var syftet med att Paulus skrev så där. Och syftet var ju att evangeliet på det här sättet skulle bli tillgängligt för hedningarna. De som inte står under lagen, som inte ingår i Guds förbundsfolk. Det är därför han skriver om att rättfärdiggörelsen genom tron, för på det sättet så öppnas ju dörren och möjligheten för hedna folken. Och det är det som är det viktiga. Och har man det ljuset klart för sig, då förstår man också kapitel 9, 10 och 11. Men nu har vi den sista fjärdedelen. Och det är kapitel 12 till och med kapitel 15, vers 13. Sen kommer avslutningen då i kapitel 16. Men den fjärde huvuddelen, den handlar då om tillämpningarna. Vad det är att leva som en kristen. Och det är ju ett jättespännande avsnitt. Och där i minst lika hög grad, kanske i ännu högre grad, är det viktigt att ha klart för sig att Paulus skriver till dem som är i Jesus Kristus. Jag vet inte hur många gånger under de här 46 timmarna som vi har hållit på. Hur många gånger jag har talat om att vi har tagits ut ur mörkret och satts i ljuset. Vi har tagits ut ifrån synden, vi har satts i rättfärdigheten, ut från Guds vrede, in i Guds kärlek, ut ifrån lagen, in under nåden. Vi lever i Jesus Kristus. Och det här, vågar jag påstå, är inte riktigt klart i våra trossamfund. Åtminstone inte när det kommer till själva tillämpningen, därför att det är fortfarande så att många, många kristna går med böjda ryggar under lagen och tycker att de borde vara bättre kristna. Eller jag är inte bättre än någon annan, eller hur det nu kan låta. Och även i förkunnelsen. Alltså där man inte har bejakat just detta att vi är i Jesus Kristus. Jag säger inte att vi är perfekta eller att vi är syndfria. Jag skulle kunna säga det om jag vill överdriva genom att säga att jo, men vi är perfekta och vi är fullkomliga i Jesus Kristus. Men så är det ju inte riktigt i verkligheten, utan i verkligheten så har vi kvar vår köttsliga natur. Nu är det inte vår köttsliga natur som ska vägleda oss. Den ska inte vara överordnad. Den kan spela oss spratt, den kan till och med dominera i vårt själsliv. Men håller vi oss till uppenbarelsen i Guds ord, så är det inte det som är det avgörande för det kristna livet. Utan för det kristna livet så gäller detta att vi är accepterade av Gud, sådana som vi är med vår köttsliga natur. Vi är försonade genom att vi är döpta till Jesu Kristi död. Och vi lever genom tron i hans uppståndelseliv. Och det är det här som är det överordnade, det normerande. Men det blir svårt för människor rent psykologiskt att ha det som något överordnat, som något normerande, om man hela tiden intalar sig själv att man är kvar i det gamla. För då får man den där kluvenheten där inne. Och jag vet att det, särskilt i våra lutherska sammanhang, så talar man om simul justus et peccator. Vi är både rättfärdiggjorda och syndare. Ja, det är ju riktigt om man tänker sig att vi är både rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus, men vi är också syndare i den med att vi har köttslig natur. Så det är ju riktigt. Men det blir helt fel om man tänker sig att man är både rättfärdig och syndare. För det är ju inte sant, utan vi är ju rättfärdiggjorda. Vi är inte syndare. Syndare är sådana människor som inte är troende, som är utanför Jesus Kristus. Så när Luther säger att vi är både rättfärdiga och syndare, så säger han egentligen att vi är befriade, vi är upptagna i Kristus, men vi har fortfarande köttslig natur. Men Paulus skulle ju aldrig, Nya Testamentet skulle ju aldrig kalla oss som är troende på Kristus för syndare. Vi kallas ju för de utkallade, för de rättfärdigförklarade, för de heliga, för de älskade. Det är de benämningarna som vi ska ha. Och det är det vi ska ta till oss. Och vi gör det i stor ödmjukhet, därför vi vet att vi fortfarande har vår köttsliga natur. Så när vi nu kommer till den här fjärde huvuddelen med förmaningarna, där det står hur vi ska leva och inte leva, så gäller det att ha rätt utgångspunkt och få rätt ljus över det som vi ska gå igenom. Och därför så måste vi ta den här första timmen till att se till att vi skaffar oss det där ljuset. När vi gick igenom det sjunde kapitlet, så nämnde jag om lagens tredje bruk. Och jag distanserade mig från lagens tredje bruk. Om det nu är nytillkomna, eller om du inte kommer ihåg vad det handlade om, så är det ju så här att vi talar om lagen. Och då tänker ju judarna på de fem Moseböckerna. Ibland så tänker man på hela Gamla testamentet, och man kan också tänka på den muntliga lagen, så att det är lite inte alldeles självklart vad som menas med lagen. Det kan användas på olika sätt. Och på samma sätt är det när vi kommer till oss kristna, så är det frågan om hur vi uppfattar det här då med lagen. Nu säger Paulus att vi, jag tror det är kapitel 6 vers 14, att vi är tagna utifrån lagen och vi lever under nåden. Men när man i den lutherska traditionen talar om lagen, då talar man om den framförallt på två olika sätt. Man talar om lagens första bruk och om lagens andra bruk. Och lagens första bruk, eller första funktion, det är ju helt enkelt att lagen är ju en lag för att hålla ordning och reda i samhället och i skapelsen. lagens första bruk är den borgerliga lagen. Det är Svea rikes lag. Det är trafikreglerna. Det är liksom andra bestämmelser. Det är lagen. Lagens första bruk. Och det gäller lika för alla. För det spelar ingen roll, om man nu håller sig till Sverige, spelar ingen roll om man är muslim eller ateist eller om man är kristen. Alla är förpliktade som medborgare i Sverige att hålla sig till lagen, lagens första bruk. Det ska vi återkomma lite grann till, för i den meningen så bejakar vi också lagen. Sen finns det då det som kallas för lagens andra bruk. Och det är det att när lagen börjar tala till en människa om hennes otillräcklighet, om hennes syndighet, och man börjar bli obekväm för att man har brutit lagen, då tänker jag inte i första hand på trafikregler utan kanske mera på etiska och moraliska förhållningssätt och sånt, och man börjar bli lite må dåligt, då är detta lagens andra bruk som är avsett att få oss att söka räddning, att komma ur den här situationen. Det vill säga, lagens andra bruk är att driva oss till Jesus Kristus, så att Jesus Kristus blir vår Herre och vår frälsare. Och nästan alla kristna, i alla fall alla kristna som vi tänker på när det gäller en omvändelse i mera vuxen ålder, har ju mått dåligt liksom, och sökt sig och ropat, vill ha Jesus som sin frälsare. Det ingår liksom i det verk som den heliga ande utför. Sen då, det här med lagens tredje bruk, det är ett tillägg skulle man kunna säga, som jag sätter stort frågetecken för. Men det är nämligen så här att man tänkte sig att om nu en människa, en syndare, har tagits ut ifrån synden, satts i Jesus Kristus, förklaras rättfärdiggjord, tagits ut ifrån lagen och satts in under Guds nåd, gäller då inte lagen för den människan? Det var frågeställningen. Och om man då säger att nej, men den människan står inte under lagen, då drar man slutsatsen, jaha, då kan man vara laglös. Då kan man göra som man vill då. Nej, det kan man inte göra. Nej, men om man inte kan det, då är man ju inte laglös då, eller fri från lagen. Eller det kan också vara så att det fungerar att en kristen människa tycker att jag ska bli en bättre kristen, eller jag ska skaffa mig meriter på något sätt. Då är det också ett lagiskt tänkande, nämligen att man ska göra någonting och så ska man då få beröm för detta. Det här är lagens tredje bruk. Och när det gäller då reformationen på 1500-talet, och då skrevs det ju då bekännelseskrifter, den är ju så här tjock, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, det är ju från medeltiden, från 1500-talet. Och det finns en som heter Confessio Augustana eller Augsburgska bekännelsen, den är den viktigaste. Men så finns det några andra, Martin Luthers lilla katekes, Martin Luthers stora katekes och så vidare. Och så finns det en på slutet som heter Concordieformen. I den här Concordieformen talas det om lagens tredje bruk. Och det är inte Luther som har skrivit det, utan det är några av hans anhängare runt omkring. Det här var en tvistefråga på den här tiden. Och då ville man undvika den här laglösheten eller den här falska friheten. Och så ville man säga att lagen gäller också en kristen. Problemen med det är bara det att bejakar vi det, då kommer det där med lagen och lagiskheten in igen i mitt liv. Den kommer in bakvägen så att säga. Jaha, då är jag fri i Kristus, men ändå inte. Det är grundproblemet. Och skulle du fråga ett antal teologer och präster, i alla fall i Svenska kyrkan, nu vet jag inte ens om de vet vad lagens tredje bruk är, men om det skulle vara så, skulle nog de flesta bejaka lagens tredje bruk. Jag gör inte det. Jag har distanserat mig från mig. Jag kan ta det samtalet med någon som tror på lagens tredje bruk. Ta gärna det samtalet. Jag kan vara till mötesgående och jag kan förstå hur de tänker. Men jag tror att det är fel. Varför det då? Jo, därför att i 8:e kapitlet på Romarbrevet så skriver Paulus att vi har fått den helige ande som gåva. Och han inte bara har den helige ande som någon sorts tillägg eller någon sorts bonus hos oss som har blivit försonade med Gud. Utan den helige ande har blivit själva drivkraften i våra liv. För att uttrycka sig gammaltestamentligt så är det som om Gud har tagit bort stenhjärtat och ersatt det med ett hjärta av kött och blod, det vill säga ersatt det med andens gåva. Och det är den här anden som ger oss nya förutsättningar. Vi står inte under lagen, vi står i nåden, och vi har nu nya förutsättningar, det är de vi ska titta på här nu, som talar om för oss hur vi ska leva våra liv. Det är i det här skedet som vi kommer in på detta med förmaningar. Varför behövs förmaningar och hur ska vi förstå dem? Men om vi inte har det här bakgrunden som jag har försökt att skissa nu lite hastigt klar för oss. Och om vi inte kan bejaka att stenhjärtat är borttaget ur våra liv. Vi lever i gemenskap med Gud i Jesus Kristus. Den heliga ande är drivkraften. Jag är trygg, jag älskar utav Gud. Jag är lyhörd för Gud. Om jag inte kan bejaka det, då blir ju förmaningarna inte uppmuntran eller hjälp eller stöd. Utan det blir precis som risken var med lagens tredje bud. Det blir förmaningar med pekfingret. Alltså. Det blir liksom så här får du inte göra, så där måste du göra. Akta dig för det och du kan bli bestraffad för det och så vidare. Va? Alltså då är vi tillbaka där. Och det är därför som det är så viktigt att urskilja det här. Eller veta vad man själv menar. Det där lagens tredje bruk. Jag sa då, jag tror vi får ta det också nu. Jag sa då att, eller jag gav er rättare sagt, 8 stycken skäl, punkter som talar för att vi inte ska ha med lagens tredje bruk att göra. Utan vi ska stå fasta i vår frihet. Dock ska vi inte bruka friheten för själviska syften, skriver Paulus. Men dit kommer vi. Men vi måste börja där, att vi står i vår frihet. Och de där 8 punkterna, nu kan jag inte förklara dem för då är vi ju tillbaka igen i 7:e kapitlet. Men jag kan läsa upp dem i alla fall. Det första var ju det att lagen är avslutad, den är fullbordad. Så är vi i Jesus Kristus, då lever vi ju lagens fullbordan. Det är det som är evangeliet. 2. Lagen ska inte ges utrymme i evangeliets sfär. Vi lever i evangeliet. Det ska inte grumlas genom att vi släpper in lagen igen. 3. Lagens bruk leder till moralism och elitism. Plötsligt så börjar vi tävla med varandra om vem som är mest helgad. Eller börjar se på varandra att den där är inte en riktig kristen och så vidare. Det hänger ihop med det här lagens tredje bruk. 4. Lagen kräver alltid lydnad. Det finns ingen nåd i den. Och därför kan lagen aldrig vara till vägledning eller till hjälp och stöd. Och är det någon gång som, eller rättare sagt när, jag misslyckas och jag känner att jag har gjort någonting fel, då behöver jag ju inte lagen. Då behöver jag ju stöd och förmaning och tröst och vägledning istället. Och hjälp och helande och befrielse eller vad det är. Och det får du aldrig genom lagens tredje bruk. 5. Lagens tredje bruk uppstod på grund av rädsla att kristna skulle bli laglösa. Den rädslan finns inte hos oss. Vi är måna om att vandra efter anden. 6. Evangeliets drivkraft eller förmåga att förnya mitt tänkande underskattas om jag tar hjälp av lagens tredje bruk. Då litar jag inte på att evangeliet kan omforma mig. Det kommer vi också att komma in på. 7. Livet i den helige ande präglas av frivillig, uppfinningsrik och dynamisk kärlek. Till skillnad mot lagens formulerade fixeringar. 8. De förmaningar som finns i Nya testamentet är ett uttryck för evangeliet. Så nu har vi fått lite grann där som bakgrund till detta med förmaningarna. Jag ska säga en sak till som egentligen inte finns i texten men som mycket väl kan passa in här i bakgrunden. När vi studerade Korintsebrevet, första Korintsebrevet, jag vet inte hur tydliga var då, men det var i alla fall så här då att det drogs det åt lite olika håll i församlingen i Korint, och allting var ju inte solklart. Paulus, han undervisar. När man går igenom första Korintsebrevet så ser man att Paulus alltid svarar på korintiernas frågor. Han svarar på deras problemställningar genom att förmedla evangelium, genom att förmedla Guds vilja helt enkelt till dem. Och det sker då på tre olika sätt. Det sker först och främst genom själva budskapet, evangeliets förkunnelse och undervisning. Men det sker också för det andra genom sättet på vilket man firar gudstjänst. Det är därför som han säger, han ägnar hela fem kapitel i första Korintierbrevet åt sättet att fira gudstjänst. Det är där det står om andens gåvor och kärlekens väg och hur man firar nattvard och sånt. Och de hade ju inte ens med instiftelseorden när de firade nattvard. Och de var inte eniga med varandra. Så de kan ju inte fira nattvard, för nattvarden är ju gemenskapens måltid. Så gudstjänsten, hur vi firar gudstjänst, säger någonting om hur vi lever evangeliet, hur vi lever budskapet. Och så det tredje, det är etiken. Etiken, och det är det vi rör vid nu och som vi kommer in på mer och mer. För förmaningarna om hur vi ska leva, det är inget annat än kristen etik vi talar om. Alltså har man ett kristet liv så ger det också en kristen livsstil. Det ena ger det andra. Det kan inte vara på något annat sätt. Ja, det kan vara på annat sätt, men då är det någonting som går fel och det kommer vi också in på. Men det ska ju vara så. Så det är tre faktorer som samverkar. Evangeliet, sättet att fira gudstjänst och min livsstil. De där tre tillsammans ska vara vägledande för oss. Inte lagens tredje bruk om vad jag får och inte får. Så då kommer vi till det här med etiken. Och jag säger etiken då, då menar jag ju förmaningarna. Då är det som så att när du läser Nya testamentet så är det många förmaningar. Det är mycket förmaningar. Mycket etik, mycket kristen livsstil. Och om du läser Paulus eller du läser Petrus breven, eller läser Jakobsbrevet eller Hebreerbrevet, så är det samma etik överallt. Det är gemensamt för alla apostlarna. Så det är inte olika slag av etik, utan det finns en gemensam etik för de kristna. Och den där etiken, som alltså är ett uttryck för det nya liv som vi har, som är ett uttryck för evangeliets verksamhet ibland oss. Den etiken som vi har i Nya testamentet, den skiljer sig ifrån vår tids etik i det allmänna talet. Och det är ganska markant. I vår tid så, när man tar fram inom företag till exempel, eller ja, jag höll på att säga till och med i kyrkor och samfund, när man tar fram sin värdegrund som man kallar det, eller man tar fram olika etiska system, så utgår man ofta ifrån samtiden. Vad är det som är viktigt för oss? Jo, för oss är det viktigt med jämlikhet. Och då är det som ska gälla och som ska styra det hela. Man utgår ifrån olika problemställningar som man då bearbetar etiskt med, och jämför med varandra. Kommer fram till någonting som kanske fattas demokratiskt beslut på det hela. Eller man har uppgifter som ska utföras och man går igenom vilka konsekvenser som det kan få om man gör sig eller om man gör så. Va? Så jobbar man med etiska system. Nu har vi ett bekymmer i Sverige, därför att Sverige är inte längre som det var förr i tiden med ett enhetligt kristet land där alla fick etiken så att säga i skolan. Utan vi lever i ett mångkulturellt samhälle, för att inte säga mångreligiöst samhälle, med olika etiska system. Det som skiljer de här olika etiska systemen å ena sidan från den kristna etiken å andra sidan. Det som är gemensamt för de olika apostlarnas gemensamma etik, det är att våran etik utgår inte från samtiden, inte från problemen, inte från uppgifterna, utan utgår från evangeliet. Det är den stora skillnaden. Den etik som finns inom företagsamheten eller i den muslimska världen eller bland sekulariserade människor, den bygger inte på Jesus Kristus. Den kristna etiken bygger på tron på Jesus Kristus. Det är själva utgångspunkten. Och ni fattar ju själva, om vi inom kyrkor och samfund uttalar oss i etiska frågor eller talar om kristen etik eller oeniga i olika etiska problem. Om det beror på att vi inte är kopplade till eller förstår livet i Jesus Kristus och i den helige ande, ja, det är klart, då klarar vi inte av det. Reformation, om det ska vara värt namnet, det innebär ju att vi kommer tillbaka till det som är själva grundvalen, det som är själva centrum i det hela. När vi läser förmaningarna, etiken i Romarbrevet till exempel, förmaningarna i Romarbrevet, så bygger det alltid på att Jesus Kristus har uppstått från de döda och att vi lever i gemenskap med honom. Det är den stora skillnaden. Redan i den första versen här, så nu har jag ju då folkbibeln och det finns olika översättningar. Jag har inte jämfört här, men i folkbibeln så står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet, och så vidare. Så förmanar jag nu er. Hur uppfattar en vanlig bibelläsare det här? Jag förmanar er. Är det inte så, tyvärr, att de många bibelläsare uppfattar det som att nu skriver jag dig på näsan vad som gäller här framöver. Nu förmanar jag dig. Alltså, om det inte är negativt ord, så i alla fall någonting att dra det åt det hållet. Jag tror att det kan vara så. Om det sen är min fördom eller inte, det ska jag låta vara osagt. Men det finns en risk. Det här ordet på grekiska, parakalein, är inte helt ovanligt. Men det översätts på andra sätt, på andra bibelställen. Vi ska titta på det. Det var i den första versen står det förmanar. I den åttonde versen, där står det: den som förmanar ska göra det i den uppgiften. I det femtonde kapitlet hittar vi ordet parakalein igen. I den fjärde versen, i slutet, så står det, skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och parakalein som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Där står det tröst. Det står alltså inte genom den uthållighet och förmaning som skrifterna ger, utan genom den tröst som skrifterna ger. I vers 30, samma kapitel, där skriver aposteln: jag parakalein er bröder och systrar, uppmanar er. Så här har vi tre olika översättningar för samma ord: förmana, trösta, uppmana. Men nu kanske du ändå kan ta till dig det, eller se det, att i det här finns ju inte något hot, utan här finns ju ett stort mått av tröst, av hjälp, av alltså förmaning i sådana fall i positiv mening. Vägledning kanske man skulle säga. Det här ordet parakalein, som alltså inte har den där befallande klangen, inte den där fixerade formuleringen som du har i lagiskheten, utan som har en annan anda. Det finns också i Johannes evangeliet, och då vill jag slå upp Johannes evangeliet. Därför är det nämligen så att i det 14 kapitlet, det är nämligen så att Jesus själv kallas för parakalein. Ja, det är verbet. Substantivet blir parakletos. Jesus själv kallas det, och då står det i 14:26: men hjälparen, den helige ande. skulle man översätta då, liksom, om man nu var väldigt inne på det här med lagens tredje bruk eller inte hade begripet så mycket, då skulle man kunna översätta det med förmanaren, den helige ande. Men då blir det ju, det leder fel, va? Men tröstaren, den helige ande. Där har, då har du fångat lite grann av vad det här handlar om. Det kommer igen det här ordet i vers 26. Ja, det var ju den jag läste, var inte det? Ja, du får backa då. Vers 16, innan där. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan parakletos, hjälpare. Jag vill minnas att den 1917 års översättning stod tröstare. Kan det stämma? Hur som helst. 15 kapitlet, vers 26. Där kommer det igen. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande och så vidare. Så där har vi fångat förmaningens anda. Så varje gång vi läser förmaningar i, om förmaningar eller läser förmaningarna i Nya testamentet och inte minst här då i Romarbrevet, då ska vi göra några kapitel framöver, så är det kan vara ett tröstande ord, det kan vara ett ord till vägledning, det kan vara ett ord som vill hjälpa oss vidare. Och det är så vi ska fatta det. Ja, men då kanske om man nu är negativ så man kan säga, ja, det låter ju bra så där, men jag känner att jag klarar inte av det här. Nej, så kan det ju vara. Det tar man ju med i syndabekännelsen då. Men det kan i värsta fall vara så att man inte riktigt har förstått vem man är i Jesus Kristus. Att man lever kvar i det där kluvna. När man går böjd under lagen och tycker att man inte är bättre än någon annan. Vilket ju i och för sig kan vara sant, men att man går med dåligt självförtroende. Det är inte den helige andes förtroende man har då. För i den helige ande så tackar vi Herren Jesus för det som han har gjort. I den helige ande är vi inte självupptagna och tittar in i vår egen kötsliga natur. Utan då tittar vi på Jesus Kristus som har uppstått från de döda. Och som har lovat att visa oss vägen. Och gett oss hjälparen för att vi ska se och förstå allt mer. Så det är alltså viktigt att förstå att Herren fostrar oss, förmanar oss, fostrar oss. Inte för att vi ska bli kristna, utan för att vi är kristna. Precis som det står i Hebreerbrevet, en fader fostrar ju sina barn som han älskar. Allt annat vore ju vanvård. Gud vanvårdar inte oss, utan han använder sitt ord förstås, evangeliets ord. Men hör och häpna, han använder även motgångar och svårigheter och sjukdomar, allt vad vi människor råkar ut för. Också i det verkar han, tröst och förmaning, alltså tröst och hjälp och vägledning. Han låter allting samverka till det bästa. Det här är alltså inte bara utgångsläget för oss som är i Jesus Kristus, utan det är den livsvärld vi lever i. Detta är livet i den helige ande. Bättre liv kan man inte ha. Och det här har ju Paulus talat om redan i sjätte kapitlet. Vi får titta på det också då. Romarbrevet 6, där han talade om dopet. Då skrev han så här i den fjärde versen. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Och så kommer det. För att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus som uppväcktes från de döda. Så Guds syfte är redan ifrån det att vi är döpta, redan från det att vi har förstått att vi är i Jesus Kristus, är att vi ska leva det nya livet. Och att bli fostrad utav den helige ande, utav Guds evangelium, utav Guds kärlek, det är någonting helt annat än lagens tredje bruk. Som ska försöka liksom piska oss fram, piska ibland och morot ibland. Nej, vi har det nya livet. Anders Nygren, han skriver i sin kommentar på följande sätt till den där versen, Romarbrevet 6. Det är alltså en fråga om den kristnes vandel, alltså livsstil. Hur ska den gestaltas? Paulus svar lyder, den måste gestaltas och formas i överensstämmelse med den nya eonen, nya tidsåldern, nya livet. Detta kan betecknas som själva grundregeln i den paulinska etiken. Alltså precis det som jag har sagt här hela tiden nu. Så vi kan inte hålla på och tjafsa som om vi inte var kopplade till Jesus Kristus. Och vi har, som jag sa, ett mångreligiöst samhälle och vi kommer få många etiska krockar i det här landet framöver. Var så säkra. Jag kan ge några exempel. Det var en muslim som höll handen så här och vägrade ta en kvinna i hand. Det var hans muslimska etik. Och vi har en annan etik. Hur ska man reda ut det? Vi har en barnmorska som ni vet som inte utför aborter på grund av sin samvete. Det är hennes etik, så att säga. Ja, hur ska vi förstå det då? Vi har ju ett regelsystem också. Vi har ju svensk lag med. Vi har kvinnor och män som har skilda tider i badhuset. Alltså det här kommer vi få mer och mer och mer utav. Om jag frågar dig, vad säger du som kristen när man möter såna här etiska frågeställningar? Ja, skulle jag fråga runt i kyrkorna och samfundet kanske skulle få olika svar. Men vad är grundregeln i den paulinska etiken? Jo, det är anpassningen till den nya eonen. Det är alltså livet i Kristus, livet i Jesus Kristus, Guds ord och evangeliet som är vägledande. Jag tänker på den här, hon är ju kristen, barnmorskan som för sitt samvete inte vill göra några aborter och det kan väcka sympati och sånt. Det är så, i vårt land så har vi religionsfrihet, vi har samvetsfrihet, vi har ett väldigt stort förtroende. Och det har muslimerna också i Sverige, fastän de har en annan etik. Det har judarna som har en annan etik, eller hinduerna. I ett mångreligiöst Sverige där vi har olika etiker. Det finns en sak som förenar oss. Svensk lag. Eller hur? Spelar ingen roll om du är hindu eller buddhist eller om du är kristen barnmorska. Så är du skyldig till att följa svensk lag. Precis som du är skyldig att följa trafikreglerna. Det är lagens första bruk som vi talar om. Det är ju inte lagens tredje bruk. Nu måste du göra sig eller så. Nu får du inte utföra en abort för då blir du en sämre kristen. Nu måste du följa trafikreglerna för då blir du en bättre kristen. Då har man inte förstått lagen. Då har man inte urskilt. Det är lagens första bruk. Det är alla människors skyldighet. Ja, men det skulle inte det tala för att barnmorskan här nu då skulle... Hon får helt enkelt inte... Hon kan inte utföra sitt yrke. Ja, det skulle det tala för om man följer svensk lag. Men när det är sagt, då menar jag att man får inte vara så fyrkantig i ett mångreligiöst samhälle att man tillämpar lagen utan att ha en känsla för lagens anda. Men det är upp till makthavarna. Jag tycker naturligtvis att vi har brist på barnmorskor. Det är väl bra om hon kan göra sitt jobb och hon får slippa bort det. Det är väl inga problem. Vad är problemet? Ja, problemet är att då blir det inte lika för alla. Då har man brutit lagen. Det behöver inte vara något problem. Om du är lite generös. Det finns ingen lag utan undantag. Inga regler utan undantag. Men det är en annan sak, va? Men i grund är det alltså så att lagens första bruk gäller för oss alla. Också för dem som är befriade i Kristus, som leds av den helige ande och som har riktig frihet. Dock är inte allt nyttigt. Allt är inte tillåtet i den meningen. Och jag kan inte gå mot lagens första bruk. Man kan tycka att det är självklart, men om man inte kan urskilja vad man menar när man talar om lagens första bruk, lagens tredje bruk eller vandringen i anden. Och tyvärr är det så att vandringen i anden är ett ganska dunkelt begrepp för många människor. Det står så här i Romarbrevets första kapitel. Redan i inledningen, själva temat för Romarbrevet. Vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar. Evangeliet är en kraft som är verksam ibland oss. Om vi är lyhörda för evangeliet, om vi låter evangeliet verka, så verkar det omvändelse och sinnets förnyelse. I Galaterbrevet 5:25, vi slår inte upp det för att se att tiden går alldeles för fort här. Där talas det om andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Det är också karaktärsdrag i evangeliet. Normerande önskningar, uttryck för evangeliet. Etik om du vill. Kristen etik. Så när man läser i Nya testamentet framförallt, så ser man att de här förmaningarna då kommer gång efter annan. Ni ska få en sammanfattning här utav det som jag sagt i ett antal punkter om förmaningar. Men innan jag kommer dit så bara konstatera att de finns där. Och de finns till exempel som lastkataloger eller syndakataloger, som jag sa förut. Alltså då räknas upp köttets gärningar, så räknas det upp då olika saker. Eller dygdekataloger då, som andens frukt. De finns där som hustavlor. Hur barn ska vara mot sina föräldrar och äkta makar mot varandra och så vidare. De finns där också som katekesundervisning. Så både de här katalogerna och hustavlorna och katekesundervisningen, så det är olika typer av förmaningar, finns ju där i Nya testamentet. Men de finns ju till vår hjälp, till vår stöd, till vår vägledning. Om du tittar nu vi är i Romarbrevet, titta kapitel 13. Vi kommer ju dit här så småningom. Där så står det till exempel i 13 kapitel vers 12 där på slutet. Det står i slutet på 11 versen, frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut, dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Där har du en förmaning. Och det står vidare i, jag tar 14 versen. Ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Ni vet att det står på flera ställen i Efesierbrevet, Kolosserbrevet. Man tar av sig de gamla kläderna, man ikläder sig Kristus. Det här är en livsstil. Det här är mitt hjärtats begär, mitt hjärtats önskan att det ska vara på det sättet. Det är själva drivkraften i mitt liv. Nu ska du få, det låter mycket här med 7 punkter, men det går ganska snabbt. 7 punkter där jag kan sammanfatta det som jag har sagt, som talar positivt om varför vi ska ha förmaningarna och vad de betyder. 1. Förmaningarna beskriver vår delaktighet av Kristi liv. Om du tänker här med de här nya kläderna, rättfärdighetens kläder, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet. Det är ju en beskrivning av Jesus Kristus, sådan som han var, sådan som han är. Vi är delaktiga av det livet. Och vi får det beskrivet i förmaningarna. Så varje gång jag läser förmaningar så läser jag en beskrivning helt enkelt om hur det är att leva i Jesus Kristus. Ja, men tänker den negativa då. Ja, vet, jag lever inte upp till den. Nej, det kanske du inte gör, men det är inte desto mindre sant och riktigt. Och detta är vad du behöver se. Det kommer lite mer här om det är en punkt längre ner. Den andra punkten, det är alltså att förmaningarna utgår från vår gemenskap med Jesus Kristus. Vi kanske skulle haft den punkten först egentligen. Förmaningarna bygger ju på gemenskapen med Jesus Kristus. Det tredje, förmaningarna visar oss vad den helige ande håller på att göra i våra liv. Och när jag skrev det här, när jag mediterade över det här i morse, så såg jag det på ett sätt som jag aldrig har sett det tidigare hela mitt liv. Inte som en intellektuell ny kunskap, men som ett nytt ljus. Ja, men jag räcker inte till i kärlek och i glädje och i frid och i tålamod och i vänlighet. Nej, men det är just de sakerna, kärlek, glädje, frid, tålamod. Det är det som den helige ande just nu verkar för att förverkliga i ditt liv. Det är det program som pågår. Det är det som program som pågår i ditt liv. Ja, men jag är dålig och jag räcker till. Ja, men visst så är det ju. Men nu är det inte frågan om vad du kan och inte kan. Nu är frågan om vad den helige ande gör i ditt liv. Den helige ande gör allt vad han kan för att väcka, uppehålla, stärka kärlek, glädje, frid, tålamod. Vi tänker på helgelsen, att Gud ska helga oss. Ja, det är de här sakerna som han gör. Allt det som du ser i förmaningarna, det är sådant som den helige ande vill göra och gör och kommer att fortsätta att göra i ditt liv. Du behöver inte fundera på vad den helige ande gör i ditt liv. Du vet vad den helige ande gör i ditt liv. Läs förmaningarna. Det är väl någonting att ta till sig. Jag blev väldigt välsignad när anden visade mig det här. Det fjärde, det är att förmaningarna måste finnas där som en varning, så att vi inte riskerar att falla in i fel livsstil. Förmaningarna finns där för att beskriva vad Gud gör, men det blir samtidigt en varning för oss att gå en annan väg. Därför behöver vi förmaningarna. Om vi skulle leva i Jesus Kristus och bara liksom berömma oss av vår frihet i Kristus, vi kan göra vad vi vill. Ja, det är ju riktigt på ett sätt, men inte allt är nyttigt. Men här finns ju risken att lägga sig till med felaktigheter i sitt liv. Då har du förmaningarna som visar den rätta vägen. Så det är alltså, de fungerar som stoppskyltarna i trafiken. Förbudsskyltarna i trafiken. Men om man inte har sett och förstått allt det som vi har talat om nu, utan bara får det här förbudet påklistrat på oss och inte begriper varför, då väcker det bara uppror. Då är det någonting som kommer till oss utifrån. Det här är också skillnaden mellan den här världens olika etiska system, mellan vad det är att leva under lagen å ena sidan och att leva under nåden och att vandra i den helige ande å andra sidan. När jag lever utanför Kristus, då kommer lagen till mig utifrån som ett tilltal. Men när du lever i den helige ande, då kommer ordet till dig inifrån, för du omskapas inifrån. I den takt som du orkar med och som du hinner med. Och så trösterikt och så nådefyllt. Om jag inte hänger med, om jag tycker att det går långsamt, ja, det får vi liksom lida ett tag till då. Men vi vet ju vad som pågår. Han som har kallat er ska också fullborda sitt verk till Kristi Jesu dag. Det är vad han håller på med. Skulle jag då, som har börjat ana någonting utav det här, välja att gå en annan väg? Nej, jag tror inte det. Och jag väljer inte att gå, jag väljer att leva kvar i Jesus Kristus och att gå hans väg, därför att jag vet att när jag inte räcker till så finns trösten där och vägledningen och förlåtelsen och alltihopa. Va? Det är det jag lever utav. Skulle jag gå en annan väg så finns inte det. Att gå en annan väg i det läget är det som kallas för synda mot den helige ande. Går man en annan väg så finns det ingen hjälp. Så det femte är att lagen, eller vad säger jag, förmaningarna avvisar all laglöshet och falsk frihet. Därför behöver vi förmaningarna. Och jag tackar Gud för att det är på det sättet. Det sjätte, de här hänger ihop med varandra, de här punkterna som ni märker. Men det sjätte skulle kunna uttryckas så här, att förmaningarna visar oss på det eskatologiska hoppet. Alltså inte bara vad Gud gör med kärlek, frid och glädje och tålamod i våra liv just nu och vad han önskar, utan också vad som ligger framför oss. För när vi kommer till målet, alltså i den meningen, vi är ju redan i målet, men när målet förverkligas, när vi får lämna vår synda kropp, då kommer det bara vara kärlek och frid och glädje och tålamod och vänlighet. Det är det hopp som vi har. Så förmaningarna är, säger också någonting om hoppet. Och det sjunde och sista som jag skrivit upp då, det är att förmaningarna med andra ord sporrar oss att klä oss i Jesu Kristi klädnader. Så de där sju punkterna, det är ju skäl nog för att undvika lagens tredje bruk eller undvika lagiskhet eller att bejaka lagen. Det är ju skäl nog till att förbli under nåden. Det har ingenting med laglöshet att göra eller falsk frihet. Det handlar om att förbli i Jesus Kristus och i hjärtats gemenskap med honom. Så där har vi egentligen gått igenom det som jag tänkte. Och det blir ju många punkter. Ni får ju det här skriftligt så småningom. Det var ju 8 punkter att avhålla sig från lagens tredje bruk. Och nu fick det 7 punkter att hålla sig till förmaningen. Så det blir många punkter. Men riktningen är väl ganska klar efter den här timmen. Vi bejakar allt Guds ord. Guds ord blir aldrig till fördömelse. Guds ord blir alltid till vägledning. Jag förmanar er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, hör ni, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Där har vi då i alla fall kommit till inledningen på den här fjärde delen. Och jag beklagar de som inte kunde komma idag. Det är några stycken som jag tänker särskilt. För att har man inte det här med sig när man går vidare sedan, så är det inte säkert att man har tillräckligt starkt ljus för att kunna se vad Paulus faktiskt säger. Så ni får ta till er det här och meditera över det. Sprida det till de som brukar vara här men som inte kunde vara här idag. Och så vi har det som en bakgrund när vi går vidare. Sen är det ju då som jag sa att när det här är sagt så är det ju fortfarande så att lagens första bruk gäller. Vi får fortfarande hålla oss i trafikreglerna. Så det går inte att säga liksom att jag är kristen och fri i den heliga ande, jag kör i 130 här. Det går liksom inte. Det finns ingen logik i det. Ja, tvärtom, då skulle man säga att jag håller ju hastighetsbegränsningarna här för att jag är så fylld med en helig ande så att jag har inga problem med det. Det går så fint så. Alltså att man lever. Och när vi kommer nu till förmaningarna, då är det 12 kapitlet och 13. Så kan man se hur Paulus går igenom först kapitel 12, vers 1 till och med 13, vers 14. Där ger han allmänna påminnelser eller förmaningar. Som man kan säga som gäller alla kristna genom alla tider och som är allmänt hållna principer. Sen när man kommer till kapitel 14 och 15 till och med 13, då tar han upp särskilda frågeställningar. Så först är det allmänna och sen är det särskilda. Och det allmänna i sin tur, det har delats in, jag kan säga det här, får vi börja här då nästa gång och ta upp det. Men så här är i alla fall min uppdelning, att vers 1 och 2 handlar om vardagens gudstjänst. hur vi firar gudstjänst på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Vardagens gudstjänster. Verserna 3 till och med 8 handlar om vår vardagliga tjänst. Alltså vardagslivet helt enkelt i gemenskapen. Ja, i gemenskap, i samhällsgemenskapen är det väl, om jag slog jag igen här. Men. Och sen nästa del, verserna 9 till och med 21, där tar han särskilt upp kärleken mellan bröderna och systrarna. Och så motiverar han, sen kommer till 13 kapitlet, de 7 första verserna, där han talar om den kristnes förhållande till överheten, alltså till lagens första bruk. Och det här med att lyda överheten och så vidare, det blir begripligt, inte bara genom att vi förstår hur det såg ut på den tiden, utan det är begripligt, samma principer begripliga om vi tillämpar dem i vår tid. Alltså om vi talar om lagens första bruk. Man behövde följa trafikreglerna kanske på den där tiden. Man behöver göra det i vår tid, det ändras inte. Och det är ett svårt kapitel, eller svåra verser där, därför att det har ju att göra med massa såna etiska frågeställningar. Men vi läser om det här i ljuset av Jesu Kristi uppståndelse och gemenskapen med honom. Så det blir extra spännande när vi kommer dit. Och sen så förklarar han i vers 8 till och med 10 om hur vi alltid står i skuld när det gäller kärlek. Och det gäller ju både till överheten eller till andra människor. Vi kommer alltid att vara skyldiga varandra kärlek. Du kan aldrig uppfylla det budordet. Du är alltid skuld i kärlek. Det är en underbar undervisning. Och sedan i verserna 11 till och med 14, som alltså är det sista då i de här allmänna påminnelserna, så handlar det om det eskatologiska perspektivet. Nu när frälsningen närmar oss, det som jag läste här då, kommer tillämpningen att klä av sig syndabekännelsen och ta på sig de nya kläderna. Inte som en religiös rit, utan i praktiken, i vardagen alltså. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord. Vi tackar dig för att vi får sitta ner den här stunden och regelbundet återkomma till dig. Herre, fyll oss med ditt goda. Välsigna oss med ditt goda. Låt oss få lära känna höjden, bredden, längden och djupet av din kärlek. Herre, tack för att vi får leva med ett öppet sinne inför dig, inför ditt ord, inför varandra. Nu ber vi för varandra och för var och en som har eller som kommer att lyssna på det här. Herre, ge oss det där förklarande ljuset som vägleder oss genom förmaningarna i Nya testamentet, så att vi kan se välsignelserna av din vilja. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med, och det här var del 47. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det går också att lyssna till dig på Värnamo församlings hemsida, värnamopastorat.se. Klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och jag önskar dig en skön fortsatt vecka som kommer. Och fram till sändningens slut så får vi lyssna till musik. Thank you.